Varsågod och sitt. Och så ger vi teamet här en kämpaapplåd. Jajamän. Jajamän. Ja, ni kan bättre än det där va. Ja, tack ska du ha. Tack. Jag var en av dem som lyfte handen att jag är mer än 30 år. Men jag är här. Och det är så kul för mig att komma tillbaka till Vasa. Jag har varit här förr. Jag var talade på en sommarkonferens för 5 år sedan ungefär, tror jag det var. Men den här gången så är min fru Turi med mig. Och hon har aldrig varit i Finland förut. Det är bra! Och sen så har jag redan talat med någon som har bott i Oslo. Det finns även en norrman här alltså. Och så, ja, där är du. Och så har jag lärt känna era pastorer genom pastorsakademin i Sverige över några år. Så tack Stefan och Marina för att vi, Ture och jag, får komma hit och vara med på den här kickoffen. Och tack för gode ord, Benjamin. Tack ska du ha. Är det okej? Okay? Jag hörde att det var kick... alltså, är ni beredda på att lyssna till norsk-svensk? Förstår ni? Ja, det är jättebra. Tack ska ni ha. Jag har alltså förstått att det är ett kickoff för hösten. Och det är det första mötet i den kickoffen och det är första uprising. Och jag kände att jag har lyst att dela det här om min gode tekniker Stefan klarar att koppla till mig på skärmen. Ska vi se vad som händer. Nu, det här är det jag ska tala om och det står där också. Jag tänker att jag ska tala om någonting som handlar om att vara frivillig. Det ordet finns på svensk. Det är ett ord bestående av två. Det betyder att man är frivillig, då är man fri och då är man villig. Och jag tänker att det finns bara tre typer kristna. Det är de ovilliga. Det är de, vad säger vi på norsk, motvilliga. De måste övertalas, de måste frestas, de måste på någonsin pushas. Och så har man de som är frivillig. Och jag vet ju inte vem du är, om du är motvillig, om du är ovillig eller om du är frivillig. Men det här är första möte inför hösten och jag skulle väldigt gärna tala om att vara fri och villig på samma tid. Jag har tre frågor och jag vill att du ska tänka på de tre frågorna. Är det någonting som heter frivillig tvång? Kan man vara bunden av kärlek? Är det någonting som heter att vara slav av sin frihet? Jag ska ta de tre frågorna en gång till. Är det någonting som heter frivillig tvång? Kan man vara bunden av kärlek? Och finns det möjlighet för att man kan vara slav av sin frihet? Jag behöver hjälp. Jag behöver hjälp att tolka ett bibelord. Och det handlar om aposteln Paulus. Och vi ska läsa i första Korinthierbrevet, 9 kapitlet, vers 16 och 17. Och ni läser bättre svenska än mig, så ni läser högt nu. Ty, och jag vill att du ska tänka... Jag vill att du ska tänka, är han bunden av kärlek? Finns det någonting som heter frivillig tvång? Kan man vara slav av sin frihet? Vad är du, Paulus? Och nu läser vi. Ty att jag sprider evangeliet är inget att vara stolt över. Jag är ju tvungen till det. Ve mig om jag inte förkunnar evangeliet. Om jag gör det av eget val har jag ju lön att vänta. Men gör jag det därför att jag måste, utför jag bara ett uppdrag. Gör Paulus det här frivilligt? Eller gör han det av tvång? Eller gör han det av frivillig tvång? Vi röstar nu. Alla blanka. Aha. Tänk på det. Tänk på dig och tänk på Paulus. Jag har tre ord för den här predikan. Det första ordet är frihet. Det andra ordet är förbehåll. Och det tredje ordet är förpliktelse. Och jag tror att det tillsammans ska säga någonting om att vara frivillig. Och vi börjar med frihet. Du ser att jag inte har bibel. Jag har en svensk bibel. Den finns i resväskan någonstans mellan Oslo och Vasa. Ja. De som hittar resväskan, de får bibeln. Så jag ska säga bara kort någonting om frihet. För all evangelisk kristen tro handlar om total frihet. Det betyder att det inte är lite frihet, det är total frihet. Det betyder du måste ingenting. Det finns ingen krav. Du måste inte läsa Bibeln. Och jag hörde ett försiktigt halleluja. Inte säg det så väldigt högt. Du måste inte gå i kyrkan. Du måste inte bedja. Du måste inte ge dina pengar. Och du måste inte göra tjänst. Du måste ingenting. För Jesus Kristus har satt dig fri. Gud är kärlek. Och det som kännetecknar kärleken, det är att den sätter fri den som älskas. För kärleken älskar alltid med öppna händer. Det ser ut som i tidens morgon att Gud hellre vill att människan ska snu ryggen till och gå i frihet än att bli av tvång. Kärleken sätter fri. Den här friheten är total. Och vi läser till den. Ni läser varje gång så är det så pent med svensk. Kom. Till den friheten har Kristus befriat oss. Stå därför fasta och låt ingen lägga på er slavoket igen. Alltså finns det i evangeliet om Jesus Kristus en total frihet som har trängt igenom, inte bara andligt, men har trängt igenom hela vårt syn på människan och på världen. Det betyder att vi, våra länder som har haft kristen tro i 1000 år, vi är några av världens mest fria människor. På ett sätt så är det självklart för oss att den här friheten har trängt igenom. Vi har yttrandefrihet. Vi kan säga, skriva, tycka precis vad vi vill. Vi har politisk frihet. Vi kan välja vilket parti vi vill. Om inte vårt parti finns som vi tycker om, så startar vi vårt eget. Jajamän, gör vi det. Vi har social frihet. Det finns inga klasser, så du kan gifta dig med vem du vill om den andra vill. Ja, och sen så har vi religiös frihet också. Så vi kan tro och vi kan skifta tro och vi kan uttrycka tro som vi vill. Alltså, jag talar ikväll på Sion till någon av världens mest fria människor. Den friheten som vi har, den är det bara folk i världen som drömmer om att de kunde få lite av den friheten som du och jag tar som en självklarhet. De som inte haft den friheten hela tiden, de vet någonting om att vara ockuperat. Och Norge var en av de länderna som var ockuperad i 5 år, från 1940 till 1945. Då var tyskarna ockuperade, Norge också. Det betyder att den friheten man hade innan och som man har fått efteråt, den hade man inte i 5 år. Man vet vad det betyder att någon annan makt än sin egen har ockuperat ett land. Jag talar med min mor som nu är 93, bor på ett sjukhem. Hon beskriver 9 maj 1945 när hon arbetade på sjukhuset. Hon hörde, hon var inne på ett rum, så hörde hon att någon spelte radio i korridoren. Och hon tänkte, nu går allt galet, det är förbjudet att spela radio. Och han gör det, eller någon gör det, i korridoren. Hon springer ut i korridoren. Där går det en som arbetar på sjukhuset med en radio under armen. Och han spelar så högt han kan. Vi är fria! Vi är fria! Vi är fria! Vi är ett fritt folk! Vi är ett fritt land! De som har varit ockuperade, de vet vad frihet är. Men du vet, man fick ju liksom... Ja, du undrade kanske vad det här var. Det var han här i, säger man Nickers? Vad säger man om den här? Ja, det är norsk motståndsman som möter de tyske officererna när de ska överlämna Akershus fästning i Oslo, för det Norge är ett fritt land. De blev förnärmade över att han kom inte i uniform. Men han kommer att representera motståndsbevägelsen i Norge. Och det var tusenvis av unga pojkar och flickor som hade gett sitt liv för den friheten. Och den där unge pojken som står där, han sa efteråt, det var först när jag såg den norska flaggan i flaggstången att jag förstod att det är sant. Vi är ett fritt folk. Den friheten måste ju firas. Så man skulle ut på gatan, man stängde butikerna av bara glädje. Alla ville ha flagg, så själv flaggfabriken gick tom för flagg. Det var katastrof. Glädjen stor, inga flaggor, men butiken stängt. Alla måste fira. Det här är så länge sedan att jag till och med är född efter 45. Även om det inte ser så ut. Ja. Så nu är ju frihet något helt annat. Nu är ju frihet närmast en märkvärdighet. Alltså, man stänger butiker fortfarande och man ger fortfarande besked. Jag är ute på en snartur, alltså en snabbis, och jag är borta i 3 veckor. Alltså, jag tycker det är så bra att de säger fra att en snabbis i 2016, den tar 3 veckor. Ja. För att om de inte hade skrivit det på butiken så kunde någon av oss tänkt att de är bara bak i gården och röker. Eller kanske de är på toarna. Det tar ju bara 3 minuter. Men en snabbis, det tar cirka 3 veckor. 2016 så tar det lite tid, de här små turerna. Ja, och alltså jag anar ju inte vem som driver den här butiken. Och jag kan se med den lilla skriften att de har haft fasta tider, men det är ju väldigt, väldigt tungt att ha fasta tider. Nej, vi öppnar när vi kommer och så stänger vi när vi går. Det är frihet anno 2016. Jag vet inte när jag kommer och jag vet inte när jag går, men vi öppnar omtrenta. Hon som driver den här affären, hon skriver ett meddelande till sina anställda att de som går för tidigt hem, om de kan hålla till höger, så de inte kolliderar med de som kommer för sent på jobbet. Lite ordning måste man ha i 2016 också. Frihet i 2016 är för oss en självklarhet. En självklarhet som nästan blir en slags märkvärdighet. Och aposteln vet ju om det. Jag trodde jag hade ett ord där, men den var borta. Ja, väl. Han säger ju att vi har lov till allt. Men inte allt gagner, bygger upp. Vi har lov till allt, men la ingenting få makt över dig. Bli inte slav av din frihet. Vet ni vad förbehåll betyder? Alltså, det är ju ganska lite språk. Norsk är ett lite språk, svensk är lite större. Men om man skriver det här enkla ordet in och googlar det, så får man massor respons. 100 000 av respons på noll time. Och sen börjar du att läsa allt detta. Och då förstår du att alla som köper och säljer någonting, de försöker att få med det här ordet förbehåll. Det är jättesmart. För om man tar ett förbehåll så har man gett ett löfte som man inte helt ut är förpliktat att hålla. Det är så smart. Ja, det är så smart. Så om man ska göra någon typ av avtal eller kontrakt, så ska man få in det här ordet jag tar förbehåll om. Och det man tar förbehåll om, det är, man säger, jag tar förbehåll om produktändringar. Den är jättesmart. Jag tar förbehåll om prisändringar. Jag tar förbehåll om, säger man ändringar? Ja. Alltså den smartaste av alla är rätt och rätt att bara säga, jag tar förbehåll om ändringar. Har du fått in den? Då har du alla vägar öppna hela tiden. För det är ju ingenting som inte ändras. Nej, nej. Allt ändras hela tiden. Så om du vill ha alla utvägar öppna, så ger du ett löfte med förbehåll om ändringar. Det som är smart i våra länder, det är att ha förbehåll om vädret. Ja, det är inte så smart i Afrika, för där är det sol liksom i 3 månader. Så man vet att det är sol imorgon, man vet att det är sol nästa vecka, man vet att det är sol nästa månad. Men i våra länder så vet man ju inte, det är sol på morgonen, det är regn på eftermiddagen och så snör det på kvällen. Så det är ju våra länder. Så i våra länder, när vi ska göra någonting, så måste vi ha in detta här ordet. Vi tar förbehåll om vädret. För vi vet ju inget om vädret. Ja, för exempel hon här som driver en butik i Bergen. Hon tar förbehåll och säger att jag stänger butiken. Jag vill inte ha det här dåliga vädret mer. Och jag åker till syden och jag kommer hem den 19. Ja. Hon vill inte säga vilken månad. Nej, nej, men hon kommer hem den 19. Någon gång. Ja, så det vet vi. Men så kan man ju tänka, det blir så bra väder också i våra länder. Att om det blir så bra väder att det blir sol, så stänger jag också. Ja, för då är det för fint. Och jag har varit pastor sedan jag var 19 år. Nu är jag 62. Det betyder att jag i över 40 år har vaknat varje söndag och tänkt, hur är vädret? Vad är ett perfekt gudstjänsteväder? I Norden? I Norge? I Finland? Jag vet ju att om det är för kallt måste vi vara inne. Jag vet att om det är för varmt måste vi bada. Jag vet att om det är för mycket nysnö så måste vi gå på skidor. Jag vet ju detta. Så man nu undrar, vad är ett perfekt gudstjänsteväder? Jag tänker, kanske man skulle skriva på kyrkan också. Det är gudstjänst här på söndag klockan 17. Men vi tar förbehåll om vädret. Kanske man rätt och rätt kunde säga, jag är en kristen med vissa förbehåll. Jag tar förbehåll om ändringar. Jag tar förbehåll om vädret. Jag är kristen med ett visst förbehåll. Vi skulle flytta från en stad i Norge till Oslo. Jag var 10 år, min bror var ett år och ett halvt mer än mig, och de skulle ha klassfest för att fira att han skulle åka. Och de bjöd mig in i klassfesten. I min klass var det bara pojkar, i hans klass var det både pojkar och flickor. Jag hade aldrig varit med på någonting sånt där, med fest med båda pojkar och flickor, och jag var 10 år. En stund ut i festen så skulle vi stå i ring, och så skulle alla säga vem de var förälskad, säger man förälskad på? Ja, alla skulle säga vem man var förälskad i. Jag hade ju ett tag varit förälskad i Katrine i min brors klass. Hon hade aldrig signaliserat någonting till mig, och jag hade aldrig signaliserat någonting till henne, men jag hade varit förälskad i Katrine rätt så länge. Och nu närmade sig mig. Och jag visste ju inte att man kunde ta förbehåll. Jag kände att det bankade här, och så vågade jag inte se på Katrine, hon står där. Jag ser rätt ut i luften och säger högt när det blir min tur, jag är förälskad i Katrine, visst Katrine är förälskad i mig. De skrattade lika hjärtlöst som ni. Ja. Jag hade ju en känsla av att jag tog mitt lilla pojkhjärta och lade fram på golvet i cirkeln. Och så var det som om alla tog på sig sina piggsko och skulle stå och hoppa på mitt hjärta. Så kändes det ut. Så jag sa till min bror, jag tycker inte att den här festen är någon kul. Jag tycker att vi ska gå. Då säger Roar, då får du gå ensam. Och det gjorde jag gråtande, gick jag hem från festen. Jag förstod inte varför de log. Nu förstår jag det. Ja, man kan ju älska någon på grund av. Alltså, I love you because. Självklart. Man kan också älska någon på trots av. Ja, ja. Man har ju tänkt någon gång att hon fortsatt kan älska honom. Man kan älska på trots av. Men kan man älska någon med förbehåll om? Är det möjligt? Ni läser va? Ni är lite tröga va? Lite tröga. Men det är väl liksom den. Ja, kom igen. Ni är ju kallade till frihet, bröder. Låt bara inte den friheten ge köttet något tillfälle utan tjäna varandra i kärlek. En frihet utan kärlek blir en märkvärdighet. Blir en annan form för slaveri. Att man blir slav av sin egen frihet. Därför tar så många förbehåll. Men kärleken tar inte förbehåll om den älskar. Punktum. Ingen har tagit det ifrån mig, säger Jesus. Jag ger det av fri vilja. Lyssna nu. Jag tänker att jag är journalist och att jag har fått i uppgift att intervjua Jesus för Jerusalem Post den sista veckan han lever. Och min fråga till Jesus efter att ha hört allt som har blivit sagt och vad han har sagt själva, det är det sant att du ska frälsa världen för våra synder? Är det sant? Så är det som om Jesus ser på mig och säger, ja, jag hade tänkt det. Men jag tar vissa förbehåll. Jag tar politisk förbehåll. Vad Herodes och Pilatus måste hitta på, det vet jag inte. Så om jag inte får doms stöd, alltså politisk stöd, så är det inte säkert att jag kan göra det. Och så tar jag också ett religiöst förbehåll för vad Annas och Kaifas och de andra prästerna kan hitta på. Det vet jag ju heller inte. Och så tar jag förbehåll om vad som händer i lärjungeflocken. Alltså om inte de stöder mig, alltså om inte de är med, så kan inte, det är inte säkert att jag kan göra det då. Och så tar jag förbehåll om vädret på fredag. Alltså jag har läst att det är väldigt dålig melding för vädret på fredag. Där är jag jätteglad att jag har en frälsare som inte tar förbehåll, men som älskar. Punktum. Därför säger han, det är ingen som tar mitt liv. Nej, nej, nej. Det är mitt. Du kan inte ta någonting från Jesus. Det är hans. Men du kan heller inte hindra, stansa att han kan ge sitt liv frivilligt. Varje gång vi har nattvard, så säger vi att Jesus tog ett bröd. Han sa, detta är min kropp. Och jag tycker det är så självbevisst. Jag tycker det är så bra. Han säger, det är mitt. Det är min kropp. Det borde vi också säga. Det är min kropp. Du får inte ta någonting som inte jag vill ge. Det är dina pengar. Inte låt någon ta det från dig. Det är din tid. Säg det. Det är min tid. Det är mitt liv. Det är min kropp. Gud har gett mig det. Vär självbevisst. Du kan aldrig ge någonting som du inte har ägt. Då vill du uppleva det som om någon har stulit det från dig. Det kan vara religiösa, kristna, andliga ledare även som är så på att du ger någonting som du inte själv har tänkt att du har ägt. Och du vill känna att någon har tagit någonting från dig. Nej, var självbevisst. Tänk, det är mitt. Och Jesus säger, det är mitt blod. Det är min kropp. Men han stannar inte där. Och så säger han, men jag ger det till er. För ingen kan ta det från Jesus. Men heller ingen kan hindra att han ger det till oss. Nu kan du säga halleluja, Stefan. Ja, det var inte rara grejerna heller. Amen. Då går vi in i det sista ordet som man kanske tänker att det är en kontrast, en motsättning, ett paradox till frihet. För förpliktelse är ju nettop det som binder, tror vi, nej. Förpliktelse är ju nettop det som frigör. Det är att jag väljer att binda mig av fri vilja. Ja, det här är 11 januari 1975. Ja. Vi fick sätta hatt på den ena så att prästen skulle se forskel. Annars hade ju han fick sa hade ju han måste säga en av er kan kyssa bruden. Men där är alltså bruden till vänster. Mm. Turi var 19. Jag var 20 och vi står framför prästen. Prästen hänvänder sig till mig och säger, så spör jag dig, Egil Svartal, vill du ha Turi som står vid din sida till din hustru? Och vill du leva med henne efter Guds heliga ord och älska och ära henne och bli trofast hos henne i goda och onda dagar in till döden skiljer dig? Då spurte jag, varför spör du mig först? Varför frågar du mig först? Jag vet ju inte vad hon vill säga. Jag hade ju varit med på det här förr, i en cirkel. Jag är förälskad i Katrine, en viss Katrine är förälskad i mig. Nu står jag med Turi och jag vet ju ännu inte vad hon kommer att säga. Ska jag säga ja så säger hon kanske nej. Det tar jag inte chansen på. Eller? Eller jag tänkte, om jag säger ja till Turi, då måste jag säga nej till Katrine. Då ryker också Ragnhild. Då går också Louise. Alltså det finns 7 miljarder människor i världen, halvparten är kvinnor. Jag tänker inte att jag hade chans på alla, men en 20-30 kanske. Och man får ju tänka igenom alla de man säger nej till. Eller må man inte det? Räcker det att tänka igenom vem man säger ja till? Att man alltså inte säger 20-30 nej, men man säger ett ja. Och så säger man ja av fri vilja, av kärlek. Och den dagen gav jag henne min frihet i en förpliktelse. Nu har livet gjort det sånt att vi har kunnat leva tillsammans som man och kvinna i äktenskap i 42 år. Och jag tackar först och främst min fru för det. Inte alla är så heldiga med det valet, men för oss har det varit möjligt. Men när vi hade varit gift i 3 år så fick vi vårt första barn. Och så fick vi 5 barn på under 8 år innan vi förstod vad det kom av. Och för varje barn gav jag ännu mer av min fritid för inte snacka om mina pengar. Det sägs i Norge att det kostar att fostra upp ett barn i Norge från 0 till 18 kostar 1,4 miljoner. Det är ju inte rart att man har dålig ekonomi heller. Någon skyller mig en hel massa pengar. Alltså, vad vill man ha någonting som man ger fra sig sin fri. Jo, för det är så otroligt fort gjort att bli ockuperat. Det är ju det man säger på engelsk, occupied. Det betyder att om man inte förpliktar sig där vår kärleken är, så blir man ockuperat av något eller någon annan. Det är nettopp det som är hemligheten. Jag vill att där min kärlek är, skall min förpliktelse vara för att jag ska bevaras i frihet. Jag har jobbat med TV för TV2 i Norge som programledare. Vi har gjort många olika koncepter. Ett koncept var att jag var pastor på prov. Att jag jobbade i olika sammanhang i några dagar. Talade med folk om Gud, om tro och tvil. Det är bra att tala med folk om Gud när jag är osäker. Och de är trygga på det de gör. Vi åkte in i Telemarkbataljonen. Det är den gängen som åker till Afghanistan och Irak. Och jag fick vara där i några dagar. Han sa chefen att vi har inte tid att skoja. För oss är det här allvar. Vi åker till Afghanistan om några dagar. Vi behöver all den träning vi kan få. Jag vet att du är pacifist, sa han till mig, och civilarbetare. Men du får klä dig i grönt och så får hänga på, så får du tala med dem som har tid. De här skulle åka bara några dagar efter vår svärsön. Han var på samma tid också förberedd på att han skulle åka till Afghanistan. Och det jag vet att de gör är att de skriver en sista hilsen till sina närmaste. Lägger det i en konvolut och ger det till prästen i militäret för att han ska uppbevara det. Om någonting går snett så ska man säga några sista ord. Isak André, han skulle ut för tredje gången. Jag vet om... Inte om ni förstår det på rent norska, men här är Isak. Han ska åka tillbaka för tredje gång.
Har du känt någon av dessa gutta som har kommit hem i kiste? Eller varit i närheten av dem? Så du...
Ja, jag har känt dem, eller någon av dem på enkelt område. Någon har jag tjänstgjort lite om med. Så det...
Har du liksom gjort upp med dig själv att det är ett möjligt scenario
att komma hem i kiste, tänker du på? Ja, klart det. Det är en tanke som, inte bara en tanke, det är något man tänker ganska ofta på när man reser ut i operationer. Många av oss skriver gärna en sista hilsen för vi reser, som vi avleverar till fältprästen vår.
Det har du gjort. Det, og... Har du gjort det?
Ja.
Hur är det att sitta och skriva det?
Det är väldigt väldigt speciellt att skriva någon sista ord till för exempel mamma och pappa. Det är speciellt, men samtidigt så blir det en sån, jag menar att det är en lite naturlig del av det jobben att vara soldat. Det är
har du också noterat och lagt igen möjliga önskningar för egen begravelse.
Ja, inte så mycket önskningar för begravelsen. För jag menar att det då får mina pårörande styra den. Alltså det är ju en begravelse som var för dem, inte sånt. Alltså de ska ta farväl med mig. Och så önskar mitt då att de vill göra det lite på sin måte. Mottatt. Da er casen avsluttet.
För tredje gång. Och det är socialt och politiskt accepterat att unga gutter, unga män, någon gift, någon sambore, någon med barn, någon utan barn, går in i uppgifter som kan kräva deras liv. Någon av de gör det, och alla i denna sammanhang gör det frivilligt. i håp at noen andre skal få den friheten som vi tar som en selvfølge. Jeg tenker ikke at alle skal inn i forsvar eller militær. Man kan gå inn i Salvation Army. Det er et bra alternativ. Men det er så få som gjør det. I den norske offiserskolen i Frelsningsarmeen har det gjennom mange år vært 3 og 4 offiserer bare på skolen. När man frågar hon som leder utbildningen i Frälsningsarmén om vad som är grunden så säger ja, det har väl någonting med att någon annan än oss själv i så stor grad bestämmer vart och vad jag ska göra. Och så har det någonting med lönsystemet att göra, att alla har samma lön helt oavhängig av grad. Det är ju ingen karriär precis att börja Frälsningsarmén. Men den hösten började 15 unga på officerskolan till Frälsningsarmén. För det verkar för mig som om en del unga tänker, jag vill inte ha en frihet som är en märkvärdighet. Att jag bara blir slav av min egen frihet. Jag vill gå in i någonting som är förpliktande. Jag vill ge mig in i något som betyder någonting för någon annan. Man kan också gå in i katolska kyrkan och vet ju att någon har gjort det. Jag känner folk som har gjort det. Det jag vet är att när en biskop och präst invigs till tjänst så ska de lägga sig flata på golvet. Man vet ju om andra också som lägger sig flat. Säger man så på svensk? Politiker gör ju det. Om man inte har någon annan chans och alla andra utvägar är borta, då lägger man sig flata efteråt. Men präster och biskoper, de lägger sig flata när de invigs, för de ska vara en väg som folk ska gå på in i Guds rike. Om man ska bli munk ligger man med armarna i kors ut. Jag känner en som blev munk. Han sa, när jag låg där kände jag mig som världen mest fria människa. För om du har gett allt har du inte något att mista. Världens mest fria människa. Frivillig. Någon i Frälsningsarmén, någon i norska armén, någon i katolska kyrkan eller någon i pingstkyrkan. Alltså att du bestämmer dig för, inte först och främst vad du vill dö för, nej, men vad du vill leva för ingen vill dö för någonting de inte lever för. Så din hänsikt är inte att jag en dag kanske ska dö, nej, din tanke är, jag vill leva. Men jag vill leva för någonting som betyder någonting. Jag vill ge mig själv frivillig. Vi läser och nu ska ni proklamera. Kom igen nu. Ty slaven som har kallats att tillhöra Herren är Herrens frigivne. Och lika så är den frie som har blivit kallad Kristi slav. Gud har köpt er och priset är betalt. Bli inte slavar under människor eller under er egen frihet. Säger man aske? Säger man aska onsdag eller ask onsdag? Det säger man. Den 40:e dagen innan påsk går många i världen till kyrkan för att få ett kors av aska i pannan. Det är inte så vanligt i pingstkyrkan. Nej, det skulle tagit sig ut för oss som inte har hår. Att man kommer på jobbet med ett askekors som man inte har någonting att dölja det med heller. Va? Det bara syns för alla. Och det ska sitta i 40 dagar. Då går man på skärtorsdag. Skär betyder att rena. Då tar man det av. För på fredagen är det bara ett kors som gäller. Det är hans kors. Men många gör det. Det är inte så viktigt att askkors i pannan. Det är väldigt viktigt att någon på jobbet ser att du bär ett kors i ditt hjärta. Du har förpliktat ditt liv frivilligt. Inte för det du måste, men för det du vill. Det är mitt. Det är min tid. Det är mina gaver. Det är min utbildning. Men jag ger det. Jag ger det. Och jag gör det frivilligt. Det handlar om min tid. Du vet, vi är så heldiga i Norden att några dagar redan innan man får kalendern är markerat med rött. Det är de heliga dagarna Så vi slipper inte vi slipper att tänka på det själv. Vilka dagar är heliga? Nej, de är redan markerat. Men så har du någon i kyrkan som säger: jag tar inte förboll om vädret och när Finland spelar landskamp i hockey. Du kan regna med mig. Jag kommer. Och man säger det inte bara för imorgon. Men varannan fredag kan du regna med mig. Jag kommer. Så länge jag lever. Jag tar så lite förboll som möjligt. Och någon säger att jag tar söndagsskolan. Någon har gett bort sin tid. För de har fått den. Och för de vet vilket väder det blir. Någon har på förhand sagt: du ska få mina söndagar. Du ska få mina fredagar. Detta är kickoff. Det är första kvällen. Första dagen den här hösten. Och jag ville så gärna att du skulle tänka: kanske jag ska ge det på förhand. Utan förbehåll. Jag tänker att vi har pengar också. Och så kan man ju tänka: jag ska ge om jag får någonting till övers. Om det blir för mycket. Eller så kan jag tänka: nej, jag ska ge först. Första gröden. Jag ska ge tionden. Jag ska säga att det första av det jag tjänar, det ska jag ge på förhand. Jag känner en liten pojke, eller hörde om en liten pojke som fick 2 kronor för att gå till söndagsskolan. Och morsan sa: det är 1 krona till glass och sen så är det 1 krona i kollekten. Glassen skulle han köpa på vägen hem. Men till söndagsskolan så gick han med kronan och tyckte det var så skoj med kronan. Upp i vädret och fångade den. Och sen så glapp den. Och bort över och ned i sluken, ned i mörket, och han skönt att den kronan är tappt för alltid. Så han såg upp mot himlen och sa: det var synd, för det var din krona, Gud. Ja. Och jag känner igen mig. Det är alltid hans tid som försvinner först. Det är hans pengar, det är hans gaver. Därför behöver man såna kvällar och såna dagar som detta. Man säger att jag vill gå in i en förpliktelse. Inte för det jag måste, men för det jag vill. Av fri vilja. Det kommer ju en hel häv med invitationer på Facebook. 80% av dem som säger maybe kommer inte. De tycker det är så väldigt negativt att säga nej. Så de vill verka lite positiva. Så de säger kanske, maybe, maybe. Men de kommer inte. Hör här. För aldrig någon gång på något ställe har något viktigt blivit byggt av människor som säger maybe. Det är helt okej att säga nej. Lär dig att säga nej. Ta gott vare på din tid och din frihet. Men lär dig aldrig att bli en som alltid säger maybe. Säg nej när du ska säga nej. Och säg ja när du ska säga ja. Och bestäm dig för var din kärlek är. Förplikta dig i den så du bevarar din frihet. Så du inte blir occupied eller ockuperat av något annat. Nu är predikan färdig och den är lång. Jag hade någon korta predikningar för, men de hittar jag inte igen. De är borta för gott. Men den här är färdig. Och jag frågade med Benjamin: hur ska man avsluta? Och han säger att jag kunde avsluta som jag ville. Om det skulle bli som jag ville, så skulle jag vara jätteradikal. Att jag inte först och främst spör eller frågar dig: vad behöver du? Men att det här är en sån kväll som man ger. Du har gett pengar, du har gett tid, det är helt okej. Men jag tänker att en sån här första fredagskväll på Uprising kanske skulle vara en sån kväll när man bara böjer knä några minuter. Kanske skulle vara gott att komma fram i trappan här. Där du inte tänker att jag ska fram här för att få förbön. Det kunde du ha fått. Men då kan du gå på den sidan eller den sidan. Så får du förbön för det du behöver. Men kanske det skulle vara gott att börja den här hösten. Bara böja knä och säga: jag ger mig. Jag ger det jag är. Jag ger det jag har. Och jag ger det till dig, Jesus. Kan bandet komma upp? Så fint. Och kanske det skulle vara bra att bara spela någonting instrumentalt sånt lite i början innan vi börjar, så börjar ni sjunga när ni vill. Ska vi resa på oss? Jag tänkte inte att lägga mer tryck på det. Alltså om du är här och inte är Guds barn och inte vet om du är kristen, det är perfekt. Bara komma hit, böja knä, säga Jesus, jag ger mig till dig. Han har gett sig till dig, han sa ja till dig innan han visste vad du ville säga. Ja, ja. Han sa inte att ja, jag säger inte ja för han vet om du säger. Jo, han sa ja till dig. Så kan du komma den här kvällen och så säger du ja till Jesus. Och så tänker jag att du kommer, böjer knä, är samman inför Guds ansikt en stund, några få minuter. Kan du gå tillbaka när du vill och så avslutar vi. Okej? Okay? Fint.